Halva rikskriminalpolisen är här ikväll, det har ni redan konstaterat. Varg Gylander, vi konstaterar att vi har träffats förut i våra gamla roller då Varg jobbade på TT och jag jobbade på Sveriges Radio. I båda fallen är det preskriberat vad jag förstår.
Ja,
ja, samma här.
Är jag
påkopplad? Ja, ja.
Eller nej, nu är jag det. Nu fick jag medhörning.
Ja, han sa ungefär ja. Så ja. Nu hör ni bra där borta plötsligt. Det där får vi utreda sen. Varg,
ja.
Du är ju här som bokdebutant.
Just det.
Du är egentligen presssekreterare på du är på Rikskriminalpolisen, men det innebär egentligen att du är på Rikspolisstyrelsen.
Ja, det där är ju lite komplicerat, men jag är på Rikskriminalpolisen. Jag vill bestämt också säga att halva Rikskriminalpolisen inte är här.
Nej.
För vi är oerhört många fler.
Nej, ja,
ja. Det är ungefär lika många som är den grova organiserade brottsligheten. Det vill säga 500 personer.
Okej. Okay. Ja, några till är nu. Vi har ju sett andra här. Det är ju faktiskt så att cheferna var här, om ni kommer ihåg. Therese Mattsson, Myggan var här, Tor Morin, Stig Edqvist var här flera gånger. Så. Håller vi på ett tag så kommer vi komma upp i halva i alla fall.
Ja, det kommer fram till mig om ett annat.
Vi får be om hjälp. Så. Jag måste innan vi går in på det här med din nya bok här då. Varg.
Mm.
Alltså, jag har ju sett en DVD-serie som heter Varg. Varg heter det i Norge, VM. Men det är inte det som är grejen.
Nej.
Och du heter inte Varg för att du går omkring och bits heller, va?
Nej.
Så gör du det?
Nej. Ja. Alltså, det, ja. Jo, det gör.
Nej, men allvarligt talat, Varg är väl inte mest förekommande förnamnet?
Nej, det är 7 stycken i Sverige som heter det.
Okej.
Okay. Jag är en är en seriemördare och sen är den andra suspekta figurer. Och det märkliga är att det finns även en norsk seriemördare som heter Varg förnamn.
Ja, det är ingen bra statistik.
Nej, det är inte så bra. Men det funkar på mig.
Ja, hur menar du då? Alltså...
Ja, man kommer ihåg mitt namn.
Ja, ja. Jag trodde du menade att du är seriemördare.
Nej, inte än i alla fall. Ja,
nej. Men det är väldigt ovanligt namn, men också väldigt trevligt. Och som sagt, på norska då är det ett hårt G.
Just det.
Varg. Det är dessutom en utmärkt serie för er som gillar polisserier. Varg VM finns som DVD-box. Ja, inte alls det vi ska prata om egentligen. Du debuterar ju.
Mm.
Det är ganska härlig tid för en författare på många sätt. Det är mycket som händer. Och hur känns det, tycker du? Det är några månader som har gått nu.
Ja, det känns ju... jag vet inte vad du menar med härlig tid faktiskt. Men det känns som... nu vet ju inte jag hur det går, ska jag börja med att säga. Eftersom försäljningssiffror och sånt inte redovisas månadsvis. Men det känns väldigt bra. Förlaget i alla fall är så här långt väldigt nöjda. Och jag tänkte prata lite mer om det så småningom. Men det som känns mest, ska jag säga, och som jag faktiskt inte trodde skulle kännas alls, det var att få recensioner.
Mm. Hur känns det då?
Ja, det känns ju lite kluvet. Jag har alltid betraktat mig själv som en ganska tuff kille och rätt hårdhudad och tål det mesta och har jobbat som journalist och fått jävligt mycket skit för det faktiskt genom året. Så jag tänkte så här, det här är lugnt. Jag kommer inte bry mig om det. Nu hade jag lite tur, för de första recensionerna var väldigt bra. Och det gjorde att, och då kände jag hur glad jag blev. Vilket innebär att om de har varit dåliga så hade jag förmodligen blivit väldigt deprimerad för det. Nu när jag har fått ett antal recensioner så är de inte alla inte bra. En del är riktigt dåliga. Mm. Och en del är riktigt bra. Det är så bra så jag faktiskt undrar om de har läst den boken som jag har skrivit. Men det var faktiskt det som känns mest. Mm. Annars skulle jag nog vilja säga att det känns som vanligt.
Håller du med mig om att det allra värsta med recensioner som är dåliga, det är att det finns ingen som helst möjlighet att diskutera det. Man kan inte gå i svaromål, utan det är bara att bita ihop.
Ja, de har ju fel.
Det var de har jättefel, alla som inte har...
Ja, fast... Nej, jag håller inte med om det.
Det gör du inte.
Nej, för nu för tiden finns det ju faktiskt möjligheter att ge igen.
Ja, men det får man inte göra.
Ja, eftersom det mesta ligger på nätet, har jag kommit på. Anonyma kommentarer.
Ja.
Det är en utmärkt funktion.
Jag tackar för tipset.
Att göra. Man kan också dessutom, har jag kommit på, vilket jag fick tips av en annan PR, en PR-byrå. Det var att när en bok eller böcker kommenteras så är det bara att kommentera som den, om sin egen bok. Och den läser ju alla de här kommentarerna.
Ja, ja.
Så det är ett gott tips för dem som tänker ut böcker.
Sen är det ju också så att man kan klippa ut några bra ord i varje recension. Oavsett vad det står där.
Så är det. Det är så är det ju. Även faktiskt, ja, för så är det, för även dåliga recensioner ser väldigt bra ut på förlagets hemsida.
Ja, om man klipper början eller slutet. Mm. Den här boken har jag läst med stort intresse. Mm.
Men och den var så jävla dålig.
Precis. Mm. Då tar man första meningen. Ja. Det är väldigt enkelt. Mm.
Men som sagt, recensioner, det är lätt, det är inte så lätt att hålla ifrån sig som man skulle kunna tro.
Nej, det är jättesvårt. Ja. Beträffande det andra som du sa, eller vad jag var ute efter egentligen när jag frågade om det var en härlig tid. Så jag kom och Peter, när vår första bok hade kommit ut, så fick Peter just den frågan i Radio Sörmland. Och då så sa han att hålla boken i handen var den största händelsen sedan första barnet kom. Det var lite det jag var ute efter. Det är ändå en rätt så stor sak att ha sin egen bok i handen för första gången. Eller hur?
Jag måste ju säga emot det ändå. Jag trodde faktiskt att det var det. Jag gick och väntade på den där boken. Och när jag fick den så insåg jag att processen fram till den boken hade varit så lång och så guppig. Så när jag väl hade den i handen så ville jag verkligen känna den där förlossningskänslan. Men var så glad liksom på något sätt att jag hade kommit fram så jag kände nästan ingenting. Okay. Och jag har verkligen funderat på hur det kan vara så. Men det var precis att processen var så lång. Att när den kom så var jag nästan utmattad.
Det var ju lite synd.
Ja, men den kommer, jag får ta det nästa bok.
Får ta på andra boken, ja. Helt rätt. Det är Norrköpings tidningar en gång i tiden, TT, många år.
Och nu... min bakgrund är, nu skriver jag ju kriminal, ja. Det är ju en deckare. Och min bakgrund, jag har sysslat med polisiära frågor så länge jag nästan minns i mitt vuxna liv. Jag jobbade som kriminalreporter på Norrköpings tidningar. Och lämnade det för att jobba på ett nyhetsbyrån TT, också bara kriminalfrågor i 6 år. Och sen för 3 år sedan så fick jag en förfrågan och om jag kunde tänka mig att jobba på Rikskriminalen. Och det vill säga att ta steget över till andra sidan från journalistiken då, inte från den kriminella världen utan från journalistiken. Och det var ett väldigt svårt beslut. För är man journalist i själen då, och går över till andra sidan, så gör man bara det en gång. Man kan även inte gå tillbaks. Så det där var ett väldigt svårt beslut. Men nu har jag jobbat på Rikskriminalen i 3 år och som presssekreterare, alltså ansvarig för alla pressfrågor och mediafrågor. Och det är ett oerhört intressant jobb. Och framförallt är det intressant på det viset att jag var rätt stöddig och trodde att jag kunde allting om polisens verksamhet innan jag kom till polisen och insåg att jag praktiskt taget inte visste någonting.
Är det bakgrunden där som kriminalreporter eller är det insikterna som polis? Du sitter ju med i ledningsgruppsmöten och utredningar och sånt där, vet en massa som du inte får berätta ett skit om naturligtvis. Mm. Var kommer inspirationen ifrån, en blandning kanske?
Den kommer naturligtvis därifrån, men jag har ju försökt, jag har verkligen försökt att inte skriva om det jag jobbar med till att börja med. Jag beskriver en helt annan brottslighet än den Rikskriminalpolisen sysslar med. Det som jag däremot har märkt och som har hjälpt mig väldigt mycket i författandet, det är inspirationen när det gäller miljöerna. Alltså se, hur ser det ut inne i ett utredningsrum? Hur rör sig poliser in i ett hus? Vad pratar man om i matsalen? Mm. Alltså, som är en helt sluten värld. Det går inte att komma in där om man inte jobbar inne i ett polishus under lång tid. Och det tror jag har varit den bästa inspirationen. Det tror jag. Själva brottet och straffet och det är så, det kommer man åt ändå tycker jag.
Mm. Du skriver ju inte om stora grova konspirationer och brott, utan du skriver lite grann småskaligt vad det gäller brotten så att säga. Det kanske är just det du sa då, att ta det så att säga rakt av. Du har valt att i din bok här ha en huvudperson som är kriminaltekniker.
Mm. Populistiskt va?
Nej då, alltså, vi brukar ju säga hela tiden att det finns ingen Wallander. Men det finns, och dessutom så har vi, de flesta av oss som är här, vi vet precis allt om skospårs värde och annat sånt. Så att vi håller nog med dig. Men det är ju ganska intressant ändå. Mm. Det är ett helt annat sätt. Du bryter lite egen mark kanske. Därför att den här alkoholiserade kommissarien med bråkiga tonårsbarn finns inte riktigt.
Nej, inte i min bok. Nej. Men han finns inte på riktigt heller, menar du?
Nej, det gör han inte heller. Men han finns väldigt mycket i mainstream-romaner. Wallander och Beck och allt det här. Va? Det är lite intressant att du har valt att gå in i polisorganisationen och ner där det verkliga arbetet sker. Mm. Det kanske har att göra med det här att du måste hämta inspiration från tidigare.
Ja, det finns, jag tänkte berätta lite mer om det. Alltså, det finns ett skäl till att jag valde en kriminaltekniker. Dels så är det faktiskt populism i sin absoluta råaste form. För jag har insett, och det vet säkert ni också, att det finns inget program i hela världen på tv som är så populärt efter Baywatch som CSI. När jag började skriva så tänkte jag så här, jag måste ändå skapa en figur. Jag vill bli läst, jag vill bli publicerad, jag vill att förlaget ska ta det här. Och då skapade jag faktiskt en figur som jag hoppades jag kunde rida på den vågen.
Okej. Vet du, jag ska inte störa dig så mycket mer, utan min sista fråga här är, vad är det du vill berätta? Då får du berätta det.
Ja, får jag göra det. Ja, då kör vi då, helt enkelt. Hur lång tid har jag? Jag brukar kunna hålla på hur länge som helst. Jag börjar röra sig. Står den här att man ska sitta på den? Jag börjar röra mig lite så här och så sätter jag mig sen kanske. Ja, jag blev ju hitbjuden för att tala om författarskapet och min bok då förstås. Och jag tänkte börja egentligen i den änden där jag nämnde om kriminaltekniken. För jag har, eftersom jag jobbade på Norrköpings tidningar, så ligger det väldigt nära SKL, alltså Statens kriminaltekniska laboratorium, som jag sprang på ganska mycket för en 15 år sedan och var väldigt, väldigt intresserad. Det var före den stora DNA-vågen. Det fanns DNA, men det var före det vi ser idag, som ju är helt otroligt när man tänker på hur den har utvecklats, kriminaltekniken. Men där fick jag ett brinnande intresse för själva för hur det här går till. Alltså hur funkar laboratoriearbetet och vad är det som sker, det som inte är det vanliga polisarbetet. Och det är extremt fascinerande. Så det vill jag skriva om. Alltså i litterär form, inte bara som nyhetstext. Men det visade sig vara väldigt, väldigt svårt. För det är en sak att i väldigt hollywoodskt manér beskriva en kulbana och ni vet kropps... Ni har säkert sett CSI, de flesta av er här, gissar jag. Eller? Ja. Att skriva det är väldigt svårt. Så när jag hade skrivit mitt första utkast till manus så var det oerhört tekniskt. Redaktören som jag hade sen hjälpte till att tvätta ner det. Så jag skulle gissa idag är det kanske 10% kvar i boken av det tekniska. Ändå har en del recensenter hackat på mig för att den är för teknisk. Nu tycker inte jag det. Att den är väldigt, jag har försökt verkligen att göra det läsbart. För det är ju en deckare. Det är ju inte en instruktionsbok i DNA-teknik eller fingeravtryck eller ballistik och sådär. Men jag gjorde det alltså dels för att jag tycker det är så intressant själv. Dels så, som sagt, hyfsat lite populistiskt för jag tror att det kan sälja. För jag vill nämligen bli läst. Och någon var inne här innan och pratade om det här med mainstream. Man ska inte vara mainstream utan man ska stå för någonting och så här. Jag är precis tvärtom. Jag har lagt mig precis i mitt fåran. För jag tror nämligen att om jag kan få komma ut med den här boken och få väldigt många läsare så kan jag sen skriva vilka böcker jag vill. Jag skäms inte ett dugg för att vara lite Reader's Digest i kriminallitteraturen. När jag skrev tänkte jag så. När boken kom ut sen så har jag ändå fått höra att den inte alls är mainstream. Den är nyskapande. Jag säger inte det, men jag har hört det. Den är intressant på ett nytt sätt. Och det som jag gjorde då var att när jag började skriva så bestämde jag mig för en viktig sak. Den här boken ska de här karaktärerna som jag har i min bok, de ska inte vara stereotyper. De ska inte vara den här som är alla deckare. Och när jag hade skrivit klart mina 400 sidor så hade jag gjort exakt det. Jag hade skapat exakt de stereotyper som jag hade försökt undvika. Jag har en medelålders man som huvudperson som bor ensam, hyfsat begåvad, men jag har halvjobbigt ensam varg på jobbet och har svårt att få igenom sina idéer. Jag har en kvinnlig motspelare som är lite alltså bollplank. Och det var, när jag kom fram till slutet så fascinerades jag själv över att det faktiskt såg ut så. Och det där har jag funderat jättemycket på. Dessutom när jag kommit så långt så kunde jag inte, det fanns inte möjlighet i hela världen att backa och försöka skruva ur det där. Sen har jag gått och funderat på varför det blev så. När man jobbar på polisen så går man, och som jag, som rör mig i en stor polisorganisation bland mycket mordutredare, alltså de här människorna som förekommer i som man försöker beskriva i böckerna, så har jag i motsats till Uffe här kommit på att det vimlar av stereotyper inom polisen. Det vimlar av ensamstående, frånskilda män i 50-årsåldern som skåpsuper och löser mord. De är precis överallt. Eller hur, Johan? Ja. Och det är oerhört fascinerande att sitta i en utredningsgrupp och lyssna på ett uppspel inför en mordutredning. och höra alla de kommentarer man har läst i varenda deckare genom åren. Och när jag har tänkt på det så har jag funderat på, vad är hönan och vad är ägget? För ni vet, man brukar säga att maffian på Sicilien, de tittar på gudfadern för de ska veta hur de ska prata. Och jag börjar fundera på om det är poliser läser så mycket deckare så de börjar prata som det är i deckarna. Eller om det är tvärtom. Och jag har ingen aning, men det är ändå så att det vimlar av de här ensamstående männen. Ja, hur som helst, för att driva den här historien om mina figurer då lite vidare, så har jag bestämt att jag har egentligen två huvudpersoner och sen har jag några runt omkring. Och eftersom jag då fick kritik i den första boken att det var väldigt stereotypt faktiskt, vilket det ju var. Och att jag var rätt mansgrisig också, eftersom den här Ulf Holsen var extremt begåvad och gjorde alla fantastiska tänk. Och hon Pia Levin då, som hon stod bara bredvid hela tiden och nickade så här uppenbarligen. Och det var ju någon som hackade på mig direkt om det där. Så nu har jag i bok nummer två som ligger hos förlaget vänt på det. Så nu ska jag åtminstone inte få kritik för det, för nu är det Pia Levin som tänker. Men när jag hade skrivit klart hela den boken så upptäckte jag en annan egenhet. Det var nämligen att den här kvinnliga polisen, hon drack vin varenda kväll. Och är inte det jävligt konstigt? För det gör de ju också i varenda bok. Så hur man än gör så landar man i stereotyper. Eller man vet jag inte, men jag har gjort det i alla fall. Jag gillar dem i alla fall, ska jag säga, de här figurerna. Det är alltså jag har beskrivit en man, 50 år, som bor i en villa förort, något som påminner väldigt mycket om Stockholm. Och jag har Pia Levin då, som är hans motspelare, bor också i en stad som påminner väldigt mycket om Stockholm, i en stadsdel som påminner väldigt mycket om Vasastan. Och de rör sig om någonting som påminner väldigt mycket om Kronobergs kvarteren i Kronoberg. Och att jag säger då att det påminner väldigt mycket om det är för att jag har konsekvent valt bort alla beskrivningar om, eller namngett var de befinner sig. Jag har tagit bort alla tidsmarkörer, alla platsmarkörer och allting. Och det gjorde jag som ett rent experiment i början. Jag valde alltså att inte någonstans nämna Stockholm vid namn, inte en gata vid namn, inte en plats vid namn. Jag har inte en enda titel på en polis. Jag har inte ett enda tv-program, inte ett radioprogram som är exakta tidsmarkörer. Och det där gjorde jag som ett rent experiment för att se hur det skulle gå. Ingen har upptäckt det. När man läser, ingen har upptäckt det utom en enda recensent. Ska du gå nu, Johan? Varför då? Det är så lustigt. Har ni tänkt på det när man ska smyga ut ur ett rum fullt av folk? Då går man så här. Det är väldigt kul faktiskt att se. Ja, hur som helst så tids- och platsmarkörer. Det var bara en enda recensent som upptäckte det där. Som skrev att det var så befriande att slippa de här jävla promenaderna upp och ner på Södermalm. Och då kände jag så här, ja, nej men vad skönt att jag gjorde rätt. Ja. Nej, han sprang ner för gatan. Han gick runt hörnet. Upp för backen. Och så vidare. När man läser den här boken, vilket jag hoppas några här ska göra, så är det ju uppenbart att man befinner sig just i Stockholm. Men jag valde den modellen därför att jag ville vara helt fri. Jag ville placera saker och ting precis där jag ville ha dem. Jag ville gå in i en vägtunnel där jag ville att den skulle vara. För det värsta som finns, ni vet, sådana här som letar. Nej, den heter inte alls Västgötagatan när man går in där på hörnet. Och tar man bort alla namn då slipper man det problemet. Ett annat problem som väldigt många kriminalförfattare har, det är att hålla reda på polistitlar. De är hur många som helst, ingen begriper varför de finns där och ingen kan hålla reda på dem. För läsarna så är det totalt obegripligt varför någon är intendent och varför någon är polisöverintendent. Och så. Åtminstone har jag uppfattat det så, och för mig är det nästan obegripligt också. Jag tog bort alla titlar i boken. De har namn. Det finns en kommissarie en enda gång som dyker upp som kommissarie, men annars är det namn. Och det var heller ingen som upptäckte. Och det tror jag är ganska... Att ingen har sagt det tror jag visar att de inte behövs. För jag vet inte... Om jag läser en engelsk deckar, de älskar ju alla såna överintendenter och allting. Och för mig, jag har ingen aning om varför den här personen har makt över den här personen i en deckare. För jag förstår inte själv det. Då tycker jag det är viktigt att beskriva det utifrån slags... beskriva det i texten att den här personen bestämmer faktiskt över den personen. Även om det då är en man och en kvinna då, som jag lyckades hela tiden få en man att bestämma över en kvinna. Och det vet ju ni hur bra det är att beskriva sånt. Ja, Författarskapet som sagt har jag lyckades, det var någon som jag blev ombedd att tala om lite hur det kom sig att jag blev publicerad och den vägen dit också. Och som jag beskrev så var det en oerhört lång process för mig. Jag började faktiskt det första utkastet när jag var pappaledig med min största son som fyllde 6 år idag faktiskt. Och här står jag. Populärt hemma ska ni veta. När han föddes så var jag pappaledig. Och när ni vet alla som har varit föräldralediga att efterhand så är det vansinnigt tråkigt att vara föräldraledig. Man får inte säga det, men det är otroligt tråkigt. Eftersom man inte har någon att prata med utom sin nyfödning. Och ni vet ju, det är inte så kommunikativt på alla sätt och vis. Och när man har gjort ett par månader så håller man nästan på, ja, man håller på tok helt enkelt. Så då sa jag till min fru Monica, det här med föräldraledighet, jag vet inte. Och redan där kände jag ju att det här var ju ingen bra start på det samtalet. Så jag sa så här, jag har en idé om att jag kanske skulle göra någonting annat också än att bara vara föräldraledig. Jag tänkte, jaha, så hon var då. Man kan nästan känna hur hon såg ut där. Jo, jag tänkte gå en kurs. Jaha, vad är det för kurs då? Vad är det för viktigt du behöver lära nu? Jo, då hittade jag på Folkuniversitetet en kurs i kriminal... Ja, skrivkrim eller vad det heter, deckarkursen. Så den sökte jag till och kom in, vilket sen visade sig att alla kom in. Men jag kände mig väldigt sådär, jag kom in faktiskt. Gick den här kursen 10 gånger och så fick man, när man går såna här kurser får man skriva naturligtvis. Och så gången efter så har då alla läst vad man har skrivit och så går man igenom den här texten och så måste man försvara den. Och man måste, ja ni vet, det är för jävligt helt enkelt. Det är jättejobbigt när folk talar om att så där kan man inte göra, vad konstigt meningsbyggnad av det här och sådär. Men det var oerhört lärorikt. Efteråt har jag funderat många gånger på vad vi egentligen lärde oss. När man går en utbildning, så när man sitter där så känner man så här, vad är det jag egentligen lär mig? Efteråt har jag insett att jag lärde mig jättemycket. Dels på att få feedback på den text man har skrivit. Det är oerhört viktigt när man skriver. Alla som var där var jätteintresserade av kriminallitteratur. Bara det att sitta och diskutera de här sakerna. Och så visade det sig sen att våran lärare som vi hade då, han var väldigt, vad ska jag säga, udda figur. Han satt nästan hela tiden med fötterna på bordet och drack Fanta. Och han sa inte så mycket. Och det är lite jobbigt när en lärare inte säger något. Men det tvingar ju oss andra att prata, vilket förmodligen var hela idén med det där upplägget. Den läraren heter Sören Bondesson. Jag hade ingen aning om vem han var. Nu efteråt har jag förstått, för att han har haft Åsa Larsson, Jens Lapidus och en lång rad böcker som han bara staplade upp på den här. De flesta nu levande, på att säga, utgivna författare har varit hos den här Sören Bondesson. För att göra den här jättelånga historien lite kortare. Så det här är ju som ni förstår då 5 år sedan. Då hade jag, när jag kom hem så hade jag skrivit då ett antal övningsexempel. Som jag la i den digitala skrivbordslådan och så fick de ligga där. Och så tänkte jag efter ett tag, som alla förmodligen som började skriva, vad ska jag göra med alla de här orden som jag har skrivit? Så jag ser om jag kan foga samman dem till en deckare. Det kunde jag inte. Ja, det var helt omöjligt. Så då började jag om, vad ska jag göra med den här kunskapen jag har tillskansat mig? Så då tänkte jag, jag ska prova en modell. Så jag skrev 100 meningar rakt uppifrån och ner. Alltså 100 rubriker på en story, alltså en storyline. Så. Och så tänkte jag, om jag nu är väldigt smart så skriver jag 3 sidor på varje rubrik. Jag skriver 3 sidor varje kväll, så har jag skrivit 300 sidor när jag är klar. Och då har jag ju en roman, för de är ungefär 300 sidor. Och det där börjar jag med, och det låter ju jätteenkelt. Att man går in och så skriver man 3 sidor, ska jag 3 sidor. Ska jag säga. Jag skrev 300 sidor. Det var bara det, problemet var att det fattades liksom fogmassan mellan de här 300 sidorna. Så det tog ett år för mig. Det tog 3 månader att skriva, men det tog ett år att bara foga ihop det här. Och det var ju jobbigt. Sen, när jag hade fogat ihop det här så insåg jag att det här är ingen vidare bra bok. Så vad gör jag då? Ja, då la jag ner den i den digitala lådan igen och sen så försökte jag att inte tänka på den överhuvudtaget. Vilket inte gick. Jag gick och tänkte på den här jämt, märkte jag, den där boken. Så jag tog upp den igen och så skrev jag om den så där en 5-6 gånger. Eller något av den. Och när jag var helt färdig med den och kände det här, nu jävlar har jag en bok som heter Duga. Men så tänkte jag, hur ska jag få någon att tycka till om den här boken? Så då delade jag ut den till mina mycket intelligenta och öppna och ärliga vänner. Och så, ni kan väl läsa den här. Och så kom med konstruktiv kritik och berätta precis liksom, hur ni tycker om gestaltning och sådär. Och efter några månader så fick man ju tillbaka och sen, ja, och man var ju så här. Det känns så, ja, den var väl bra. Ja, men var det något speciellt bra? Ja, den var ganska bra. Det var bra, det var en bra story och den funkar. Jo, men finns det något man kan göra bättre? Så sen, ja, den var bra. Och då insåg jag, och det har säkert många med mig insett, att det är omöjligt att be sina vänner att ge konstruktiv kritik på en roman på 500 eller på 300 sidor. Eller på konstruktiv kritik överhuvudtaget förresten. Så då fick jag ett tips hur man ska göra. Då finns det något som heter Författarcentrum. Och de har en lektörstjänst. Och den är helt anonym. Så man skickar in sin text. Och där tas den emot och så blir den anonym. Och så kommer en professionell lektör. Det är alltså en person som läser och kommenterar texterna som finns på förlagen. Och jag är anonym för lektören. Lektören är anonym för mig. Så att, det fanns ingen relation överhuvudtaget. Och så kostade det 3000 spänn. Och så skulle jag få tillbaka ett brev. Eller ett dokument som gav mig goda råd och dåd vad jag skulle göra med den texten. Men jag var helt lugn. Dels så tyckte jag själv att det var en fantastiskt bra bok. Och dels så hade alla mina vänner sagt att det var en jättebra bok. Så när den kom tillbaka så var jag... Det var helt öppna där kuvertet. Satte mig ner 6 sidor förödande kritik. Det var bara... Det var fel på allt. Gestaltningen var fel. Jag gjorde såna här vansinniga fel enligt den här lektören. Som att jag lät 2 personer tänka samtidigt. Och det fattar ni ju bara. Det är ju svårt att tänka samtidigt på riktigt. Och i en bok ska man definitivt inte göra det. Och så kom det en massa sådana. Och där satt jag med den här jäkla luntan. Hade skrivit som var helt värdelös. Och funderade på vad jag skulle nu göra med detta mästerverk. Men på sista sidan av den där långa harangen med kritik. Så stod det ändå så här. Men den är ganska bra. Och det var precis vad jag behövde. För vad jag gjorde sen att arbetade jag om hela manuset igen. För jag vet inte vilken gång i ordningen. Med alla de råd och dåd som jag hade fått av den här lektören. Och utkom något faktiskt mycket bättre. En renare, bättre, tagit bort massa saker. Sen gjorde jag en genväg. De allra flesta författare som blir utgivna blir ju väldigt refuserade många, många gånger. Jag kämpade oerhört mycket uppförsbacke och sådär. Jag hade en tur, ska jag säga, att jag lyckades få kontakt med en agent som gillade boken, alltså en litterär agent. Så jag gjorde precis tvärtom. Jag fick tag i en litterär agent som placerade boken på Bra böcker. Alltså bokförlaget Bra böcker. Så jag slapp hela den refuseringsrundan, vilket de allra, allra flesta har råkat ut för. Och jag, än så länge, det vet ju inte jag hur det går. Jag vet bara hur marknadsföringen och jag vet att de har tryckt sig massa och den ska säljas. Men jag har haft ganska mycket tur så här långt. För att Bra böcker som då till för några månader sedan i princip bara gav ut översatt litteratur. Mycket Stephen King och sådär, de är stora på det. Hade helt plötsligt bestämt sig för, de fick en ny vd och hade bestämt sig för att vi vill ha en egen författare. Vi vill ha en egen författare vi kan marknadsföra och vara på bokmässan med och kasta pengar över och gulla med och ha det roligt med och dricka champagne med i Sverige. Och då en kväll, för ja, det är ett år sedan nu, så stod då Maria Enberg som är min agent. Stod på ett cocktailparty med ryggen mot Erik då, som är vd på Bra böcker. Och pratade med en helt annan person om min bok. Och helt plötsligt så har jag fått berättat för mig naturligtvis. Jag var inte där. Erik då vänder sig om och säger, vad hette han? Ja, han heter Varjuland. Ja, det var ett konstigt namn. Vad är det han har skrivit för någonting? Ja, det är en deckare. Jaha, vad handlar den om då? Liksom, män i 45-årsåldern skriver deckare. Inte så hett. Ja, det handlar om en kriminaltekniker. Och då började lamporna lysa på Erik. Jaha, tror att jag skulle kunna få titta på den. Och Maria var ju snabb nog, skickade in den till Bra böcker. Och efter en månad så sa de, japp, vi tar den. Vi tar 2. Så då, innan jag ens hade skrivit första, andra klar, så hade jag förlaget redan tagit den. Och det kan jag säga, det är väldigt, väldigt förmånligt. Och dessutom så är det förmånligt på viset att alla deras marknadsföringspengar lägger de just nu på den här boken. Och det är ju bra för mig, men... den gäller ju fortfarande att läsarna gillar den. Så här långt har jag ingen aning om hur det kommer gå. Men och jag har fått också frågan om jag ska, om det går jättebra, om du säljer, om du blir Lisa Marklund, vilket jag ju Gud förbjuder, av alltså andra skäl än bokförsäljningen, så har de frågat, ska du sluta jobba då? Och jag sa, ja, blir jag tjäna pengar som Lisa Marklund så kommer jag sannolikt att sluta jobba. Men å andra sidan så har jag väldigt svårt att tänka mig en bättre plats att befinna sig på i yrket där jag är om man ska skriva deckare. Mitt i händelsernas centrum. Kommer du nu för att avbryta mig eller? Är det någon som har en fråga? Nej.
Jag tyckte det lät som ett jättebra slut där. Tycker ni inte? Ja, jag tror ju att vi kan bjuda hit en till de nya stora författarna om ett år. Vi hoppas på det. Jag får bara säga på slutet att det är klart att det finns en jäkla massa halvförsupna Wallanders. Det är bara det att det går åt en hel drös sådana där för att lösa saker och ting och inte en ensam. Det är väl det. Men det låter spännande. Hoppas att det går bra. Det tror jag vi hoppas allihopa.